Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Välkomna till ett Kabul special av Expressens mediepodd. Vi som sitter i den trygga studion på Kungsholmen är Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alslind och jag är redaktionschef.
Och nu har vi faktiskt med oss världsreportern Staffan Heimersson, Aftonbladets mångåriga utrikeskorrespondent, som numera lever lite mindre vid fronten och mer i det goda livet på franska rivieran. Välkommen till Lägg ut, Staffan.
Tackar.
Ja, du har ju varit i Afghanistan över 20 gånger sedan 1979 och du har skrivit en bok om det tidigare talibanstyret, en bok som heter Promenad i Absurdistan. Nu när Kabul är i det här läget, känner du att det rycker i reporternerven igen?
Alldeles kolossalt. Några dagar sedan tänkte jag, tänk om någon ringer och säger, Staffan, ska du inte åka ner till Kabul igen, du som kan stan på dina fem fingrar? Tänkte jag ett ögonblick, ska jag göra det? Jag vill inte påstå att jag känner av ålder allt för mycket, men jag tittar ju almanackan och ser att jag fyller 86 om. Jag vill inte säga att det ska vara slut med den här hårda jobben, men just det här skulle jag dra mig lite för av själen. Inte av själen, utan av benen.
Jag förstår. Vad tänker du nu när du ser reportagen från Kabul? Är det god journalistik du ser, eller vad är din analys?
CNN, förstklassig. Deras tjej på Kabuls gator, Clarissa Ward, är en av världens 2-3 bästa journalister. Jag är häpen och avundsjuk på din tidnings Magda Gad, som jag känner en aning. Hon gör ett jobb som ingen svensk journalist har gjort innan. Hon klarar av att smsa in hela artiklar. Hon fotograferar, hon filmar. Jag har precis tittat på er minidokumentär idag och det är ett föredömligt bra jobb. Ni är på plats och det är det viktigaste. Vara på plats i tid. Min gamle kollega Ulf Nilsson brukade säga, en bra reporter ska ha en viktig egenskap. Han ska ha varit där förut. Och det är en grej, va? Och rent fysiskt längtar jag till Kabul nu. Rent fysiskt längtar jag ut på den afghanska vischan.
Staffan, du citerade Ulf Nilsson tidigare här om att jag kan inte imitera honom på ditt sätt, men du är ju också den stora journalistprisvinnande radioröst. Men att vara på plats förut, och det handlar ju så otroligt mycket om det. Och när Magda Gad bevakade IS så var det många som slogs av hur hon kunde komma så nära och hur hon kunde vara vid fronten. Och det berodde ju inte på att hon var mer våghalsig än de andra, eller att hon hade större tur, eller att hon berättade mer dramatiskt, utan det var ju för att hon hade varit på plats förut. Hon hade varit på plats flera månader innan. Och det vet jag för att vi var på en UNICEF-gala, den här tv-sända humorgalan, och då var Magda med som representant för Expressen, lite motvilligt då. Det är ingenting som faller henne i smaken, hon ville vara ute och göra jobbet. Och hon ägnade hela den där kvällen till att prata om varför hon borde vara i Irak och varför vi borde åka dit redan nu, fast det just då inte var i centrum av bevakningen hos alla andra. Och det slutade också med att vi åkte dit, eller hon åkte dit tillsammans med fotograf i en del lägen och själv ibland, och var på plats i flera månader innan det verkligen brakade loss för fullt och alla skulle åka dit. Och då var det ju så att de andra fick vänta på att komma in. Man kom in, man visste inte riktigt vad man skulle göra, hade inte kontakterna. Och då hade ju Magda Gad redan rapporterat länge, lärt känna människor lokalt, vunnit förtroenden. Och det är samma sak nu i Afghanistan, när en del kanske då undrar, varför kan man vara där? SVT har redan åkt hem, man åkte dit, var inne ett par dagar, det blev fel. kan man säga, man trodde inte att talibanerna skulle ta över och man var tvungen att vända hem. Hur kan då Magda Gad vara kvar? Ja, det är ju för att hon har bott i Kabul i flera år. Och det undrar mig, Staffan, här lite. Jag läste ditt reportage om Magda Gad för ett par år sedan, för Resumé tror jag. Du åkte ner och träffade henne i Irak då, va?
Jag träffade henne i Kurdistan, i den irakiska delen av Kurdistan. Ja.
Och då i texten där, Staffan, då beskriver du gamla tiders krigskorre då, vart det handlade om att man skulle skynda till Stortorget och hitta en lokal Alibaba som snabbt skulle förklara att man ville ha demokrati och frihet och så vidare. Och sen drog man till Sheraton, öppnade minibaren och sen kanske gick ner och drog skrönor i den stora baren. Det jag undrar bara, Staffan, beskriver du andra personer och känner ett förakt för hur man jobbade för, eller känner du att du var en del av den gamla kulturen?
Jag är naturligtvis del av den gamla kulturen. En gång på Cypern fann jag till min beundran hur de brittiska korrespondenterna kom in till disken på Ledra Palace Hotel, och då stod den Alexandria uppvuxne receptionisten där och så sa han: Mr. Wise, I have a good envelope for you. Och då hade den här företagsamma kortieren använt sin arbetstid till att ta reda på vad som hände över hela Cypern, medan flitgrabbarna hade åkt ner till kusten och var ute och badade. Och så var de badade, när de kom tillbaka så fick var och en av dem en egen exklusiv nyhet av receptionisten. Den generationen journalister från Fleet Street, det är de bästa som har funnits i historien, för de skrev väl och de fångade sina läsares intressen. Det är självklart jag ville vara sån. Det är självklart att jag blev sån.
Men de här flitigt legendarerna, de fick ju säkert flest kanske spionnyheter i baren. Men skillnaden idag, som jag tycker du också fångade när du var nere i Irak där, det är ju att nu är man ju mycket närmare människorna och närmare det som händer. Är det en korrekt bild? Eller? Ja.
Det här är en gammal grej som man hånar. Den generationen som jag tillhör var att när vi landade klockan 1 på natten så lämnade vi klockan 2 på natten vår första rapport. Amerikanerna kallade det show the flag. Rapportera att du är framme genom att berätta någonting. Och naturligtvis är det då den avhånade exklusiva intervjun där man skriver: redan taxichauffören på väg in till Kairo sen. Berättade, Kairo är en stad i fruktan. Och så hade man fixat det, och så nästa dag så gick man ner på torget och tredje dagen gick man in i... Ja, vi var jävligt duktiga redan då, men de nya journalisterna med de nya lämningstiderna och kraven på de nya lämningsmetoderna, nämligen att de även ska göra filmer och grejer. Det är naturligtvis bra för den snåle arbetsgivaren. De kan skicka ut människor som fyller Expressen, Aftonbladet med material. Men samtidigt, när du ser många av de här utsända människorna stå framför kameran och plötsligt vet de inte hur man gör, då skulle de behöva fråga gamle Bo Holmström: hur gör man om man ställer sig framför kameran? Men Magda, som vi då pratar om, hon gör detta bra för att hon har på egen hand övat sig nu år efter år att göra detta bra.
Vi kan väl spela upp lite här från Magda Gads minidokumentär från Kabuls gator. Hon är ju fortfarande på plats och det här är lite av vad hon ser i stadsbilden.
Den här gatan som vi ser bakom mig här, den brukar vid den här tiden strax efter 8 vara full av trafik och människor och även kvinnor som går till skola och jobb. Just nu så ser jag bara en kvinna här och det är jag själv. Och anledningen nu att jag har en täckt ansiktet, en niqab, det är bara för att det är ingen som har sagt till mig. Det är bara för att jag är osäker på hur fungerar det i kabeln nu? Vad får man göra? Vad får man inte göra? Det är bara en trygghetsåtgärd som jag själv har bestämt mig för att ta.
Du är ju Magda Gads redaktör som är en av flera. Magnus, hur går det att jobba i den här osäkra situationen?
Ja, vi såg på morgonen här att CNNs team, Clarissa Ward, som Staffan nämnde tidigare här, hade varit inblandade i ett kaos vid flygplatsen och det hade osäkrats vapen i närheten av dem. Och Magda är ju en modig journalist, men hon är också tillsammans med oss en journalist som förbereder sig väldigt, väldigt noga. Och det här är ingen kritik mot just Clarissa Ward och CNN, men vi har undvikit att ge oss in i det kaoset precis vid flygplatsen. Det är skottlossning där. Fler än 10 personer har dödats kring flygplatsen, både på flygplatsen och utanför flygplatsen. Däremot har Magda varit runt i övriga Kabul, träffat talibaner, träffat kvinnor och skaffa sig så mycket information man bara kan. Och just nu är hon ju då i händelsernas centrum, men jag vet att hon lägger en oerhörd tid mellan jobben på att läsa in sig, skaffa kontakter. Kunskap är ju nyckeln här och jag vill ändå säga att det är personen på plats som ser bäst. Och det finns olika skolor här, det hävdats ibland bland mediechefer att det inte, de där nere kan aldrig bestämma, utan det måste man göra här hemma. Och vi har självklart ett arbetsgivaransvar och jag har jobbat med Magda Gad i flera år och i ett redaktörsansvar, och det har även Christian Holmén och Kristoffer Brask gjort och nu Johanna Kardell. Men det är på plats man kan fatta de bästa besluten. Och sen kan vi naturligtvis hemma komplettera det, vara ett bra bollplank.
Jag tycker att Magda ensam ska bestämma vad hon gör i eftermiddag. Jag har som reporter på Aftonbladet bett mina redaktionschefer och chefredaktörer, sitt inte och undervisa mig i vad jag ska göra ute på jobbet. Jag går efter den bästa historien. Jag försöker göra det så bra jag kan och riskerna är stora och de kan inte redaktionschefen hemma på Görvällsgatan avgöra bättre än hon.
Definitivt är det så att den som är allra mest rädd om journalisten på plats, det är ju journalisten själv. Det är min erfarenhet och det gäller inte bara Magda Gad utan det gäller även våra andra utsända. Det är inga actionhjältar här, utan de vill inte bli gripna och de vill inte råka ut för någonting.
Det finns inte en allmän utrikeskorrespondent, det finns inte en allmän krigsreporter. Alla är olika. Jag jobbade i flera år in till Ammanpour i Sarajevo. Ingen kunde göra Ammanpours jobb bättre än hon, hur gärna BBC än försökte. Det är en enskild människa. Ge denna människa all den frihet den människan behöver för att fatta de stora, viktiga besluten.
SVT sände igår programmet Korrespondenterna och de sände det live med i stort sett alla sina korrar på plats. SVT har haft ett team i Kabul, Samir Abu Aid och Salim Al-Sabag. De råkade åka in i princip samma dag som Kabul föll, och i programmet så berättade Samir Abu Aid om dramatiken som då uppstod. Jag tänkte vi skulle höra på det här.
Samir, hur lyckades ni ta er därifrån?
Ja, först måste jag säga att det känns otroligt skönt att faktiskt ha lämnat Afghanistan, att vi är ute nu. Och jag var väldigt glad när jag kunde ringa hem till familjen och berätta det, att det gick bra med den här resan. Men vi, som alla andra afghaner som vill lämna, så tog vi oss upp till flygplatsen. Och där då var vi tvungna att gå igenom några vägspärrar som talibanerna hade upprättat, och det var ganska läskigt faktiskt, för att de var väldigt aggressiva och hotfulla. Vi var själva nära att bli slagna, men det var ju otäckt att se då hur de slog andra vanliga afghaner då, som också ville in på flygplatsen. Men eftersom vi har svenska pass då, så kunde vi lyckas ta oss in på flygplatsen. Och sen då idag så har vi kunnat evakueras på ett brittiskt militärtransportflygplan. Och det var inte knökfullt, men alla sittplatser var fulla, så att vi fick sitta på golvet under hela resan, som tog ungefär 3 timmar. Och för en liten stund sen så landade vi här i Dubai, och snart ska vi vidare till Storbritannien.
Och ni var alltså där i söndags när talibanerna tog över makten även i Kabul. Ni hade kommit dagen innan. Kan du berätta hur du och Salim upplevde det här? Du har ju rapporterat, vi har sett dina rapporter, men hur upplevde ni det hela? Vad var ni med om?
Ja, det var, jag måste erkänna att det var nervöst, och självklart så var vi lite rädda när vi var i Kabul. När vi visste att till en början, där, när vi kom på söndag morgon, så visste vi att talibanerna omringade Kabul och att de kanske skulle komma in. Men alla trodde att det kanske skulle ta lite tid. Men vi gav oss ut i alla fall i stan för att spela in ett reportage. Och vi bytte om till traditionella afghanska kläder så att vi skulle smälta in lite bättre. Och sen då när vi var ute och spelade in det här reportaget, då hörde skottlossning och folk fick panik, och vi nåddes av de här uppgifterna om att talibanerna hade intagit Kabul. Det är klart, det var liksom den, att beskriva den känslan, jag vet inte vad. Vi försökte så fort som möjligt att sätta oss i säkerhet, och det är klart, då bankar hjärtat fort.
Ja, Samir är ju en skicklig reporter med stor erfarenhet, men det här visar ju lite det vi pratade om tidigare här, att när Samir och hans kollega från SVT kom ner då precis innan talibanerna tog sig in i Kabul, då hade ju Magda Gad veckorna före först varit i Kandahar under exakt likadana omständigheter, en belägrad stad vart talibanerna tog över, och sen var hon i Mazar al-Sharif på samma sätt, vart svenskarna höll till stor del under sin insats där, och var på plats innan talibanerna tog över, och sen gjorde hon exakt dagarna före samma sak i Herat. Så att när Magda då kom tillbaka till Kabul och talibanerna tog sig in, så hade hon ju en erfarenhet av den typ av situation, och hon har ju då bott i flera år och en rad lokala kontakter. Det har också gjort att Magda kunnat skaffa sig de instrument hon behöver för att kunna göra reportage. Det spelar ingen roll vem som kommer ner, det kan vara Sveriges näst bästa journalist som kommer ner till Kabul, men har man inte varit på plats, har man inte kontakterna, ja, men då måste man och ta sig hem snabbt.
Man gör precis likadant som Magda gör. Man går ut och träffar människor. Detta är en fördel att ha varit innan. Det är självklart en fördel att ha varit innan. Men den godaste regeln är först ut, sist hem. Tveka aldrig. Tror du att det ska hända något stort, stick dit. Även om du inte har varit där förut, för någon gång måste vara den första. Och den andra grejen är, härda ut. Stick inte hem så fort det börjar smälla. Stanna, sköt om dig själv och se till att du inte blir skjuten.
Ja, det sista du säger är viktigt, Staffan. Jag håller inte med om allting du sa innan där om att ge sig ut på gatan direkt utan rätt förberedelser. Då tror jag att det är risk att man fastnar på taxichauffören eller faktiskt hamnar i problem. Det tror jag, och vi får visa respekt här tycker jag för SVTs säkerhetsbedömning och naturligtvis för Samir som en erfaren person.
Ja, men verkligen. Man måste ju komma ihåg att det är väldigt unikt att Magda har bott i liksom Kabul i 3 år, eller va? 3 år, eller va?
Ja,
och det är, menar, en korrespondent uppgift är ju att åka ut till olika platser också, så att det är en väldigt speciella förutsättningar som Magda Gad har, och det var ju skakigt i helgen. Man visste inte hur kommer talibanerna bete sig i Kabul. Kommer det uppstå kaos? Kommer det att bli skottlossning i stan? Alltså det fanns ju en stor osäkerhet. Vad kommer att hända? Hur diskuterade ni i helgen? Kan du berätta lite om det, Magnus?
Karin, det är ju därför man har åkt dit. För att platsen är farlig och där händer något.
Jo, absolut.
Det här är ju, Magda Gad rapporterar ju fortsatt inifrån Kabul, och vi har ju fortlöpande säkerhetsdiskussioner kring vad som går att göra och inte går att göra. Men det är klart att ambitionen är ju att rapportera så mycket det bara går, så länge världens blickar riktas dit och vi kan berätta inifrån. Men jag vill vara tydlig med att vi är ibland de här tråkiga, jobbiga cheferna med arbetsmiljöansvar som också för diskussioner på ett sätt som då Staffan tycker är felaktigt. Och det var naturligtvis nervöst här hemma för många när talibanerna gick så himla snabbt under de här timmarna som Samir beskriver också där. Så att det är klart att vad kommer hända nu? Och då finns det ju ingen erfarenhet i världen som gör att man kan vara säker på vad talibanerna ska göra. Även om de har sina övertygelser, så har de ju nu agerat på ett sätt som en del trodde att de skulle göra. Vi har ju bland annat vår andra utrikeskorrespondent Kassem Hamad, som har varit väldigt mycket inne i Syrien bland annat. Han har ju pratat mycket om att talibanerna kommer att agera på ett annat sätt nu. Man kallar det talibanerna 2.0. Och det behöver inte betyda att talibanerna då genuint kommer behandla kvinnor och andra bättre framöver. Men att man har jobbat med PR på ett annat sätt och man vill ha en annan profil. Många har ju skrattat åt den virala videon med talibanerna på gymmet. Har du sett den, Staffan? De tar över presidentpalatsets gym och sen ser man att de testar bänkpress och cyklar och löpband och så vidare i sin talibanutstyrsel. Och det är klart att det kanske är en tillfällighet att det här kom ut, men det kan ju också vara planerat att kolla här. Det är ju trevligt och glatt, det blir kanon med oss talibaner här.
Staffan, vad är utrikeskorrespondentens stora begåvning?
Dina ögon ljuger inte för dig. Det du ser har du sett. Det du hör har du hört. Och det finns inte grejer som är så svåra så att man inte under en flygresa från Stockholm till Guatemala kan läsa in sig tillräckligt på det. Den här Jeremy Paxman, BBCs stora nyhetsnatt, vad heter Nightwatch, ja, eller vad nu heter programmet, den fräcke jäveln, han var ju en otroligt bra panoramakorrespondent, och han sa, man pratar så mycket om hur vi på BBC, vi är så privilegierade för vi kan allt, vi har allting. Sanningen är ju den att när vi åker iväg, den enda research vi hinner göra är att köpa senaste numret av Time on Newsweek på flygplatsen, läsa detta på vägen till platsen, och så kommer du fram och så landar du i Monrovia, och den enda adress du har där är till någon gammal stöt som är stringare till Reuters. Och sedan får du lita på dig själv. Och det är det som är poängen med utrikeskorrespondenten. Han är välorienterad. Han har visserligen inte varit i Monrovia innan. Han vet inte att flygplatsen ligger 20 mil från huvudstaden. Men han använder de 20 milen till en djup intervju med taxichauffören. Och när han kommer fram löser det sig. Och sedan så ska han använda sig av journalistikens viktigaste egenskap, nämligen att ha tur. Han ska springa på storyn. Och det är detta som ger levande journalistik.
Staffan, i Jan Guillou-dokumentären så deltar du och pratar om Jans gärning. Men framförallt Jan själv talar ju mycket om hur det randades förr. Tycker du att dagens journalister är nog bra på att randa?
Ja, randade, det är ju ett gammaldags uttryck. Men jag blev visserligen inte journalist förrän 1951. Men det föresvävade mig inte att jag skulle gå in på Ängelholms tidning och skriva någonting som jag varit med om, utan att göra mitt bästa för att randa så vackert, så målande, så träffsäkert och så humoristiskt i många fall som det går att göra. Mitt intryck är att mängder av dagens journalister tror att det gäller att slå upp vad den gräsliga Mail Online skriver för skit och skriva av det och skriva att det kommer från Mail Online. Det skulle behövas det som på Fleet Street är sub-editors, som inte bara är redigerare utan som till exempel har specialkunskapen att kunna skilja på singularis och pluralis och en grundsyn på rätt pronomen på rätt plats.
Nej, men på ett generellt plan så tror jag nog att reportrar i din generation hade en bättre språkbehandling generellt än många reportrar idag. Att där har det skett en kunskapsförsämring. Det måste man nog ändå tillstå. Sen finns det ju enskilda som skriver fantastiskt.
Vi läste Martha Gellhorn, vi läste Steinbeck, vi läste Hemingway och vi ville allihopa skriva som de skrev. Och några av oss lyckades.
Staffan, du var ju med här i SVT:s frågesportprogram Muren förra året. Och jag tittade lite sådär några minuter här och där på det. Och varje gång tycktes jag se dig bara totalt krossa motståndet. Jag tänkte vi skulle höra bara på ett litet typisk medverkan från din sida här.
I vilka två länder ligger området Tyrolen? Staffan är snabbast.
Tyrolen ligger i Österrike och Italien.
Tackar. Bravo. Exemplariskt svarat.
Tydligt,
tydligt levererat. Sant eller falskt att det finns en sjö i Sverige som heter Stora Pungen? Varsågod.
Jag har stött på namnet någonstans.
Du får svara fort, är det, du har tid, inte så mycket tid på dig.
Ligger i övre Norrland.
Är det sant eller falskt?
Det finns.
Staffan, det är ju så här att det är ju en snabb runda här. Man har inte så lång tid på sig.
Förlåt.
Asch. Det är sant. Ja. Det ligger dock inte i Norrland, det ligger i Smedjebackens kommun i Dalarna.
I Dalarna, ja, just det. Ja.
Okej. Då vet vi detta, Staffan, till nästa gång. Det är alltid roligt att höra dig, så att det fick vi på köpet, men du behöver svara snabbt. Då går vi vidare. Vid vilket världshav ligger den mexikanska turiststaden Acapulco? Staffan.
Stilla havet.
Vackert.
De stora pungen till Stilla havet.
Det står två lika. Det är matchboll för er båda, helt enkelt. I vilket europeiskt land ligger det 4000 meter höga berget Gran Paradiso? Staffan.
Italien.
Italien är sant.
Ja,
bra. Då fick du behålla din murdel.
Ja, muren var ju rena förnamnet för din insats. Det var ju hårdare än en järnridå här. Jo, det här var inte så bra för din ödmjuka sida, va?
Jag jobbar ju konstant på min ödmjuka sida och får inte mycket beröm för den. Jag blev uppringd av det här programmet Muren av en väldigt sympatisk producent och produktionsledare, allt vad det var, projektledare. Jag var mycket tveksam till att ställa upp av skälet att jag vet hur avhånad Janne Josefsson har blivit för att han inte kunde någonting, inte ens när Eldkvarn brann.
Men i Alla mot alla var Janne Josefsson med.
Jag ställde upp och fann att jag på grund av min ålder, inte trots min ålder, på grund av min ålder så kunde jag jävligt mycket grejer. Jag kan världen, jag har varit överallt.
Även en seger för Stockholmsjournalisterna som har sagt att du tillhör ändå, Staffan, efter många år med Aftonbladet Stockholm som utgångspunkt kontra då Janne Josefsson och Göteborgsjournalisternas fiasko i Alla mot alla.
Jag vilka mardröm att vara med i frågesportprogram och bara ja, göra bort sig. Det är fruktansvärt.
Hade inte John Gjord lite besvärligt i Alla mot alla? Han missade en översättning på Gula västarna, tror jag. Jag vet inte om du såg det, Staffan.
Nej, jag ser ingen svensk tv.
Men Stort tack för att du var med i Lägg ut, Staffan.
Tack snälla för att jag fick vara med. Ja. Jag känner mig hedrad.
Vi ska randa på här med det bästa från de tidigare generationerna. Och vi kanske ska bli lite bättre på att fånga upp nyheter från spioner i hotellbarer. Men vi kommer också fortsätta vara på plats med människor länge.
Det är det viktiga. Men glöm inte att gå in på baren.
Tack så mycket, Staffan. Hej då.
Hej då.
Ja, Magnus, du ser ju fortfarande väldigt fräsch ut med din solbränna från Antibes, men jag vet att du har jobbat otroligt mycket nu med redaktörskapet till Magda Gad. Och det har varit intensiva dygn.
Ja, man hatar ju sig själv för att man säger detta om att jag och Johanna Kardell jobbade 27 timmar i rad och sen har fortsatt att jobba tillsammans då, och sen fortsatt jobba i olika pass och dela upp vissa timmar på dygnet. Men jag säger det för att vi har ju många medialyssnare som jobbar på redaktionen, förstår skillnaden i det här läget och den här situationen mot hur det normalt är. För vi är ju ofta i konflikter och svåra situationer, både utomlands och ibland i Sverige, som kräver extra uppmärksamhet. Men det här har varit något särskilt. Magda Gad hade kunnat vara med i podden om det inte var så att hon var ute och träffade människor som gömmer sig just nu av skräck för det nya styret.
Det låter ju som en rimlig prioritering.
Ja, precis. Jag gick tillbaka och tittade lite här på konversation precis när talibanerna då har överraskande vält in i Kabul på söndagen här. Och då var Magda på stan. Hon skulle ordna en del ärenden. Ingen vet ju vad som ska hända då. Ska talibanerna komma in och utkräva hämnd direkt på alla sina motståndare? Och Magda Gad var ju då tvungen att naturligtvis lämna sina ärenden och försöka ta sig till den plats vi kom överens om. Och jag ser vad hon skriver här. 10:56 svensk tid då. De är 2,5 timmar fram då i Kabul, men jag är inte rädd. Är inte rädd. Jag är lugn och mår bra, det ska ni veta. Och sen svarar vi lite och sen skriver hon: sporadisk skottlossning just nu. Folk sitter bara fast i sina bilar och öppnar fönstren. Och så skickar hon då de här bilderna som vi direkt publicerar. Det som händer inne i Kabul, och hon skickar filmer på människor som flyr. Och hon konstaterar också efter då att vara noga med att då på berätta var hon befinner sig, vart hon gör, vart hon ska, vilken säkerhet som finns och vilken som inte finns. Så skriver hon också i ett meddelande och säger här att vilket historiskt ögonblick att vara med om.
Ja, det var ett speciellt ögonblick när Magda frågade den här talibanen på gatan om det är okej att hon drar ner sin niqab och visar sitt ansikte. Och då ser han väldigt stöd ut och han sitter där med liksom stora vapen och säger nej, det är bättre om du behåller den på. Så det är ju verkligen en tid av prövning och utforska hur kommer Kabul att fungera framöver.
Ja, alternativet, om journalister inte är där så kommer man sitta fast i partsinlagor eller regimkontrollerad media på annat sätt. Och här har ju journalistiken en jätteviktig roll, men naturligtvis så det är ju inte riskfritt.
Ja, men över till något helt annat då. Magnus, har du sett GP:s episka trailer med en gentlemanna coach som heter John Andreas?
Nej, men jag har mest fokuserat på Kabul här, men berätta gärna.
Ja, alltså, när man trodde att Göteborg inte kunde få fram någon mer intensiv människa än Joakim Lamotte, då kommer den här GP-trailern.
Kul att du är där, GP-läsare, och jag är här. Missa inte det här reportaget om gentlemän. Precis! Missa inte det. Läs det reportaget, för det är brutal, magnifik, fantastisk. Läs! Och glöm inte, du är en unik, fantastisk människa. Så ta hand om ditt unika liv och läs den här fantastiska artikeln om gentlemän och gentlekvinnor och gentlemänniska. Precis. Hade du inte en fråga?
Fan. Vad säger Joakim Lamotte där? Har han kommenterat?
Släng dig i väggen, hårt Lamotte, säger jag. Att, men den här trailern var ju så rolig för att ibland känner man sig lite som den här snubben när man håller på att göra reklam för olika artiklar i sociala medier. Ja, men han var ju peppig, den här killen. Man blir ändå glad över hans entusiasm. Vi hörs nästa vecka.
Ha det bra. Tja.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.